Rymmaren av Thomas Bodström. Första CD:n. Fången stapplade in genom dörren. Han höll sig för magen och stönade. De tre vakterna som suttit och slöt tittat på en film reste sig irriterat. "Här får du inte vara", sa den kvinnliga vakten. "Det vet du." Utan ett ord sjönk mannen ihop på golvet. Kvinnan var först framme hos honom. Hon såg att hans tröja var mörk av blod. "Herregud, ring centralvakten", ropade hon. "Se åt dem att kalla på ambulans. Fort, det är bråttom." En av vakterna tryckte på larmknappen. "Anna, har du sett? Fan, han är knivhuggen", utbrast den andra vakten när han böjde sig ner över mannen. Han blödde kraftigt både från bröstet och halsen. Larmet tjöt över hela anstalten. De hjälptes åt att vända på fången. Han rosslade svagt och krängde med kroppen. Anna hämtade en sax och började klippa upp tröjan för att lättare kunna stoppa blodflödet. Hon ryggade tillbaka när hon såg fler knivhugg på sidan av kroppen. De la ut en dyna på golvet och plockade fram sjukvårdsutrustningen. Den skadade famlade med händerna över kroppen. "Han förstår att han håller på att dö", tänkte Anna. Hon lyfte försiktigt på den sönderklippta tröjan och såg hur blodet pulserade ut ur kroppen. Hon tryckte handen mot såren. Det varma flödet trängde fram genom fingrarna. Hennes egna kläder blev allt mer nersölade. "Vatten", mumlade han. "Hämta vatten och ta med handdukar", ropade Anna. "De här bandagen räcker inte. Vi måste få stopp på blödningarna." En av vakterna skyndade sig och hämtade ett glas vatten, men den skadade kunde inte dricka. Han hostade upp blod som blandade sig med vattnet och rann ner för hakan på honom. Vakten vände bort huvudet. "Vi kommer att få skit för det här", sa han med gråten i halsen. "Men fan, tänk inte på det nu", sa Anna skarpt. Hon försökte känna mannens puls. Plötsligt upphörde larmet. Golvet hade långsamt färgats rött. "Miro", sa den skadade mannen svagt. Samtidigt öppnades dörren och två ambulanssjukvårdare kom in i rummet med en båre mellan sig. De ställde sig på knä på varsin sida av den skadade mannen. "Han har puls", konstaterade en av dem, "fast den är låg och oregelbunden. Koppla ett ringeracetatdropp." De försökte sätta en nål i armen. "Venerna är sammanfallna av blödningen, det går inte." Till slut lyckades de ändå få fast nålen. De sprutade först in koksaltlösning och sen dropplösning. Det kom ett vrål från trappan. "Vlado, jag kommer!" Sen hördes ett brak. Därefter fler rop och kraftiga dunsar. Ett vilt slagsmål hade brutit ut bland fångarna i träningslokalen som låg under vaktrummet. "Vad hände med andningen?" frågade en av ambulansmännen. Mannens oroliga rörelser hade upphört. All färg hade försvunnit från hans ansikte och det rann fortfarande lite blod ur mungipan. Han andades allt tyngre. "EKG visar ingen aktivitet", svarade den andra. "Ska vi köra defibrillering?" "Vi måste få lite puls först", sa hans kollega. Anna tog mannens hand, som var alldeles kall. "Miro", viskade mannen svagt igen. "Maikoim ubisheme." Så kände Anna hur mannens hand först stelnade och sen slappnade av. Ögonen blev grumliga. Bröstkorgen slutade röra sig. Rosslandet upphörde och han blev tyst. "Nu gick han", sa en av ambulansmännen. Juli. Kapitel 1. "Är det här verkligen nödvändigt?" sa skolministern. Han var visserligen bara vikarierande statsminister i sommarregeringen, men han hade ändå tillräcklig pondus för att ifrågasätta justitieministerns lagförslag. "Annars hade jag förstås inte lagt förslaget", svarade justitieministern. De andra ministrarna skruvade på sig. "Vi ska alltså stoppa de kriminella från att läsa porrtidningar inne på fängelserna", fortsatte justitieministern efter en stunds tystnad. "Ni måste tänka på att en del av dem är pedofiler. Då är det inte lämpligt att de läser den här sortens perversa tidningar, eller hur?" Det blev tyst en stund innan försvaret.